Ja, vad roligt igen. Får börja hösten med ett ordentligt bibelstudium. Och det här ämnet, lite tvekande inför kanske, vad gamla testamentet, profeter, vad har de med vår tid att göra som levde för så länge sedan? Vi ska ju nämligen gå tillbaka kanske 2800 år i tiden sådär, i de här kvällarna. Men då vill jag anknyta till ett sammanhang i Lukas evangeliet som var väldigt betydelsefullt för mig i min upptäckt av gamla testamentet. Och det är Emmausvandrarna, ni vet, som är på väg bort ifrån Jerusalem och som inte känner igen Jesus, den nyuppståndne Jesus. Och istället för att visa på sin egen uppstående person som skulle ha blåst bort alla tvivel den morgonen, så hänvisar han till gamla testamentets skrifter, och som ni ser i Lukas 24, vers 27 och senare vers 44-45, så börjar Jesus istället att gå igenom Moses, psalmerna och alla profeterna och uttyder för dem vad som har sagt om honom i alla dessa skrifter. Och det innebär ju att vi med väldigt stor nyfikenhet kan komma till gamla testamentet och förvänta oss att se Kristus där och Jesu gärning på något sätt uppenbarad, förmodar jag, i varenda bok. Jag kan inte lova att jag kan upptäcka det alltid, och det gjorde inte profeterna när de skrev det. De hade inte riktigt koll på vad de skrev, men vad det hela betydde alla gånger. Och därför vill jag också visa på första Petrus brev som vi gick igenom förra året. Ett märkligt sammanhang som talar om det här också. Först så står det ju i andra Petrus kapitel 1 att ingen profetia har någonsin framkommit av någon egen människas vilja, utan genom Guds ande har de drivits att tala det som gavs dem från Gud. Och så står det så här i första Petrus 1. Att ni älskar Jesus utan att ha sett honom, vilket Petrus är förtjust över att konstatera i vers 8 där. För det var ju en berättigad kärlek och glädje. Men så säger han, det var den här frälsningen i Jesus, vers 10, som profeterna sökte och forskade efter. Och som de profeterade om, den nåd som ni skulle få. Och så står det, de undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i dem visade på när han förutsade Kristi lidande och den härlighet som skulle följa. Alltså, Jesus själv hänvisade till gamla testamentets skrifter med den digniteten att de talar om mig och min död, frälsning och min uppståndelse. Och första Petrus brevet säger att det var Kristi ande i profeterna som fick dem att säga vad de sa och skriva vad de sa. Alltså Kristi ande var verksam i gamla testamentets historia. Förmodligen är det synonymt med den helige ande. Nåväl, med den bakgrunden så ska vi alltså ikväll först sammanfatta lite grann vad det här med det profetiska ämbetet i gamla testamentet överhuvudtaget handlar om. Och då är det så här, och då kan ni ha den här outlinen framför er om ni vill. Och det är en gammal outline som jag inte har skrivit om. Jag ville redigera den, men tiden blev för knapp. Så hoppas ni kan läsa gammal 80-tals skrivmaskinsskrift. Det är lite antikt, men det går väl att tyda. I alla fall så ska jag försöka levandegöra det ikväll. Så profeterna vittnade om vad Gud har sagt och vad han har gjort. Inte minst vad han har gjort. Inte bara, det är alltså inte bara en slags teoretisk undervisning, utan det är också en historieskrivning som profeterna ger många gånger. Och det betyder att Bibeln är väldigt unik i det avseendet att den förankrar uppenbarelsen från Gud i det historiska skeendet. Så är det inte med någon annan religiös urkund. Så är det inte med den hinduiska vedalitteraturen till exempel. Den är mer religiöst, filosofiskt, på ett mer teoretiskt plan enbart. Men, och inte heller Koranen förresten, beskriver ett historiskt skeende. Den har historiska berättelser, förvisso. Men det är mest lagsamlingar. Men nu kommer till den bibliska uppenbarelsen, så är det frågan om historia, ända från världens skapelse och så vidare, ända fram till världens upplösning, historiens upplösning, uppenbarelseboken. Så det är en tusentals årig lång historia som Bibeln beskriver, i vilken Gud har handlat. Och detta Guds handlande är i sig själv en uppenbarelse om vem Gud är och vad han vill. Och när Guds ande talade genom profeterna på det sättet, så var det inte bara för att liksom förutsäga saker och ting som kommer att hända. Profeterna hänvisade ofta till vad som har hänt, vad Gud har gjort i historien. Och så tolkade det och tillämpade det i nutid, i den närvarande tiden där de själva levde. Och så kommer också det här framtidsperspektivet. De ser fram emot händelser som skall komma. Och det är också någonting helt unikt i den bibliska historien och det bibliska profetämbetet. Det finns inte i någon annan religion. Har ni tänkt på det? Det finns inte i någon annan religion detta profetiska ämbete. Där förutsägelser görs som historiska händelser i framtiden. Du hittar det inte i någon annan religion. Även om det kallas profeter, alltså gestalterna i Koranen kallas profeter. Jesus kallas profet, Noa, Jona och många andra gammaltestamentliga profeter beskrivs också och nämns också i Koranen. Men den här förutsägande aspekten, den finns inte. Till skillnad från hedniska, man ska kalla det likheter, så finns det ju i hedniska religioner så kallade spåmän och stjärntydare och siare. Men de är annorlunda än det profetiska ämbetet i Gamla testamentets skrifter. De försöker spå framtida händelser med okulta medel. De sägs aldrig tala om någon Guds vägnar, utan de med hjälp av stjärnbilder och med hjälp av andra medel, ända till det här med att se i din hand liksom vad som ska hända i framtiden, försöker tillfredsställa en viss nyfikenhet om den personliga framtida historien eller om kanske en hel nations historia. Så ofta så höll sig hoven i den österländska kulturen med spåmän och stjärntydare. Läs till exempel inledningen på Daniels bok, så får du se en hel lång rad av sådana här gestalter vid hovet som alltså var anställda för att hjälpa kungarna i deras beslutsfattande med hjälp av någon slags förutsägande kraft som de trodde att de här innehade. Men de kom ju till korta när det verkligen gällde där i Daniels bok till exempel. Och när vi kommer till de bibliska profeterna, så är inte det här förutsägande elementet i deras utsagor det viktigaste. Utan det viktigaste är deras undervisning, den etiska, moraliska dimensionen i deras budskap. De förmanade folket att hålla sig nära Gud och de varnade folket att ge sig iväg bort ifrån Guds vägar. Och de manade liksom upp. Manade folket att leva i enlighet med Guds vilja och Guds lagar. Så de rent förutsägande delarna, det var mer till för att, ska man nästan hota med att om inte ni omvänder er så kommer det här att hända. Så det hade en pedagogisk betydelse. Deras budskap var inte att liksom tillfredsställa någon slags nyfikenhet, vad kommer att hända i framtiden. Och därför har det blivit så fel när vi försöker kanske läsa in aktuella historiska händelser i profetiska utsagor som om det vore målet med utsagorna. Inte ens uppenbarelseboken är till för att liksom tillfredsställa en nyfikenhet på hur världshistoriens upplösning ska ska gå till väga, utan den är till för att uppmuntra i kampen mot det onda och att försäkra människorna, den tidiga kristna församlingen och framåt, om att ondskan är besegrad. Jesus är kungars kung och herrars herre, och han ska till sist framstå som sådan för alla. Det är det stora penseldragen. Källan till de här profetiska utsagorna grundar sig inte på ett sannolikhetsberäknande som till exempel börsmäklarna jobbar med. De tar in information om olika ekonomiska förhållanden i ett land, och de försöker alltså att utifrån tidigare erfarenheter någorlunda förutsäga hur konjunkturen kommer att se ut. Men de bibliska profeterna, de satt inte och liksom drog upp diagram och utifrån sannolikhetskalkyler trädde fram på scenen att det är sannolikt att det kommer att ske så här, utan de kom med ett ord från Gud. Det grundades inte på förnuftsmässiga spekulationer och erfarenheter från hur det har gått förut, och så drog man till med en variation av som förmodligen skulle kunna slå in. Som astrologerna, och om ni läser horoskopen, de är uppbyggda på såna här sannolikhetskalkyler, att förmodligen så kommer någonting, det räcker, säger de, att om 30% av det som står i ett horoskop någorlunda ser ut att falla in, att stämma, så tror man på resten också. Så är det inte med de bibliska utsagorna. De har inte som grund såna hänsyn. De grundar sig på gudomlig inspiration, på den helige andes uppenbarelse. Och hur det här går till ska vi försöka se lite mer på. Nåväl, vi kommer till den romerska punkt nummer 2 där. Vad hade det här profetiska ämbetet sitt ursprung? Som jag sa, de här kananeiska religionerna som omgav Israels folk och till vilket de kom från Egyptens land en gång, de hade spåmän, de hade siare. Och en del bibelkritiker menar, aha, det är därifrån som israelerna också fick sitt profetiska tänkande. Och så hade de en profetinstitution som skulle likna de angränsande folkens kår av spåmän och siare. Men det kan inte vara så av många skäl. Dels så fanns det profeter innan man ens kom in i Kanans land. Och en av de första som kallas profeter är faktiskt en kvinna, Miriam, profetissan, som sjöng och profeterade enligt Andra Mosebok 15. Och Mose, hennes bror, var ju också profet. Noa kallas profet, Abraham kallas profet. Då går vi tillbaka 2000 år före Kristus och många hundra år innan invandringen i Kanaan. Och dessutom så varnar Moseböckerna, särskilt då ett avsnitt i 5 Mosebok 18, varnar för att försöka med hjälp av okulta medel, alltså spådomsteknik och besvärjelseakter och trollkonster, trolldom och astrologi, försöka få kunskap om framtiden. Man varnar för sånt på ett mycket allvarligt sätt, att sånt får inte förekomma hos dig, säger Herren, 5 Mosebok 18. Och så kan man också se att undervisningen som kom från de hebreiska profeterna hade en helt annan moralisk, etisk karaktär än det här spekulativa som spåmännen i andra religioner tillhandahöll. Va? Det var mer att du kommer att lyckas om du går ut i strid, gudarna kommer att vara med dig. Och det var mer av sånt som tilltalade de som ställde frågor till siar och spåmän. Men de hebreiska profeterna, de kom med ett ord från Gud som ofta inte alls var så där lätt att ta emot, utan det var uppfordrande, det var ibland varnande, det var tillrättavisande, och det uppfordrade till en slags helig livshållning. Och det var ofta en kritik av den samtida sättet att leva, det sociala livet, orättvisorna i samhället, förtryckandet av änkor, av föräldralösa barn och fattiga. Och att ta mutor i rätten och handla på ett orättfärdigt sätt mot sina medmänniskor. Och de gick till rätta med myndighetspersoner, med kungar och med prästerskap när så behövdes också, va? Och med religiösa avvikelser. Så de här profeterna, de var samhällskritiker, kan man säga. De försökte inte vara sina uppdragsgivare till lags. Och det var unikt, till skillnad från hedna religionernas, vi får kalla dem så motsvarighet i egenskap av spåmän, stjärntydare och liknande. Så, det profetiska ämbetet kom inte till för att efterrapa det hedniska motsvarigheten, utan det hade en helig, etisk, högt moralisk karaktär och fick inte sina budskap eller sin kunskap genom okulta medel. Okej, punkt 3. Nu går vi in i och försöker lista lite grann vilka profeterna var. Och då finner vi att det fanns två kategorier. Det fanns profeter som inte skrev ner sina budskap. Och det fanns de skrivande profeterna som vi kallar de kanoniska profeterna, eftersom de finns i den bibliska kanon då, va? Kanon betyder rättesnöre. Och innan de skrivna profeterna fanns, ja, till och med Abel kallas profet av Jesus själv. I Lukas 11:49 så sammanfattar egentligen Jesus hela den profetiska traditionen i Gamla testamentet. Han säger allt ifrån Abel till Zakarias har ni dödat profeterna. Abel, den första profeten i så fall, som blev dödad, och till Zakarias som var en präst som blev mördad vid altaret. Du kan läsa andra krönikeboken 24 och 20 om hur det gick till rent historiskt. Och så räknas andra, så skulle man kunna fylla i med hela långa raden av profeter mellan Abel och Zakarias i så fall. Och så, det var före Mose då en del av de här profeterna levde, Abraham till exempel och Josef, som fick profetiska drömmar som kunde uttydas för farao. Och så Mose var ju profet och hans syster Miriam var det. Och Miriam skrev inte ner. Mose var ju en författare. Han skrev ner den historiska skildringen om Israels liv från uttåget ur Egypten och framåt. Aaron kallas profet, som vi snart ska se. Han skrev ingenting, vad vi vet. Debora, profetissa under domartiden. Och så fanns det en lång rad anonyma profeter. Det tycker jag är så charmigt. Alltså, det finns profeter som trädde fram på scenen som man inte ens får veta vad de heter. Det är för att det var oviktigt. Det viktiga var budskapet som de kom med. Och du har till exempel, det står i domarboken 6:8, en profet som inte nämns vid namn. Det står i andra konungaboken 21:11, det står bara en gudsman, va? Eller det står, ibland är de nämnda, Uria till exempel i Jeremia 26:20. Vi vet ingenting om Uria mer att han trädde upp och frambar ett budskap som stämde överens med Jeremia. Och så slog de ihjäl Uria för det. Och Hulda, en profetissa i andra konungaboken 22, skrev ingenting. Ahia, första kungaboken 14:1 står det om honom. Natan som trädde upp emot kung David så skarpt, kommer ni ihåg, men han skrev ingenting mer än det som står nedtecknat där om honom då, när det är vad han säger till David. Så det fanns många icke-skrivande profeter, så att säga, som hade en stor betydelse, och naturligtvis som ni ska få mycket kunskap ifrån, tror jag, de här kvällarna, Elia och Elisa förstås. De mest kända av alla. Samuel, profet, också skrev, visserligen tror vi, han sammanställde kanske Samuels böckerna. Och på den här tiden då, på Samuels tid och på Davids tid och framåt, så började man till och med ha profetskolor. Man skulle kunna ha, kalla det här som vi har ikväll kanske för profetskola. Det låter ambitiöst, men jag menar, vi ska komma till förklaringen av ordet profetera. Det är ju egentligen att framsäga Guds ord. I den mån du blir uppmuntrad att berätta Guds ord, så är du i en profetisk gärning. En predikant som predikar Guds ord är en profet i den stunden, i den mån han predikar Guds ord. Frambär ett budskap från Gud alltså. Och så kommer vi då till de kanoniska profeterna. De här profetskolorna förresten står om ett 50-tal, till exempel på Elia-tid. Det kan du läsa om, och det kanske Johnny kommer att berätta om mer. Första Samuelsboken 10 och 5 till exempel. De samlade lärjungarna omkring sig, och det där blev ju en tradition framåt i historien. Till exempel Johannes hade lärjungar, Jesus hade lärjungar. Och rabbinerna hade ofta lärjungar omkring sig, de judiska rabbinerna. Och så kommer vi till de kanoniska profeterna, punkt 4 där. Det vill säga de som skrev sina budskap. De större fyra stora profeterna, de kallas stora inte för att de var storväxta, vi vet ingenting om deras längd rent fysiskt, men deras skrifter är ganska omfattande och långa, va? Jesaja är det 66 kapitel, Jeremia är den profet och den författare faktiskt som har längst, mest textmaterial i Gamla testamentet. Och så har du då Hesekiel och Daniel också. Daniel var ju kanske inte bara profet, han var ju statsman, han var ju tjänsteman vid den babyloniska administrationen och senare också vid den persiska. Så han var ju en högt uppsatt tjänsteman, men också profet naturligtvis. Och de här fyra stora följs senare av 12 mindre profeter, kallas de, därför att de är mer kortare i sin textmassa. Visserligen Hosea som vi ska titta på, är det 14 kapitel, det är ju inte så lite det heller. Men Obadja då, som vi också ska titta på senare, ett kapitel. Men intressant ändå. Så de står inte alltid i kronologisk ordning, men de kommer alltså från 900-800-talet och fram till 400-talet före Kristus. Där ligger de här skrivande profeterna. Så kommer punkt 5, profeternas funktion. Och då kan det vara bra att veta att det hebreiska ordet för profet, nabi, betyder talesman. Och det vill säga en som talar och någon annans vägnar. I ganska passiv betydelse alltså. En som för någon annans talan. Och i verbformen profetera så betyder bokstavligen någonting som bubblar fram, någonting som flyter fram, strömmar fram. Det används också, eller man skulle säga, någon som häller ut ord. Och inte själv är bestämmer precis vad som ska sägas, utan det är nästan som ett inre tvång att det här måste sägas, och så sägs det. Och i Andra Mosebok 7 så får vi en bra definition på vad profet är, och det förtjänar kanske att slå upp just den versen. Andra Mosebok 7, och då handlar det om Mose kallelse. Ni vet, Mose blev kallad att gå tillbaka till Egypten och fara och begära folket fritt att få gå ut ur fångenskapen och slaveriets Egypten. Men Mose ville ju inte detta. Han skyllde på att han hade trög tunga, han stammade, han hade svårt att tala, det var förmodligen så. Och trots att Gud sa att han skulle vara med honom, så försökte han att komma undan, och till slut så gav Gud med sig på ett sätt. Och i kapitel 7, vers 1, så säger Gud till Mose: se, jag har satt dig att vara som Gud för farao, och din bror Aaron ska vara din profet. Det vill säga, han ska tala å dina vägnar. Du ska tala allt vad jag befaller dig, sen ska din bror Aaron tala med farao om att han måste släppa Israel ur sitt land. Och då förstår vi Alltså, Aron fick inte ordet. Han bara fick det från Mose. Och på det sättet så var han tekniskt sett, kan man säga, en profet. Han talade om Mose och egentligen om Guds vägnar. Men det gick genom Mose. Nåväl. Han, att vara Guds talesman. Och ibland står det, det ska vara Jeremia 1:9 och sen ska det vara Jeremia 15:19 såg jag när jag gick igenom det här. Inte Jeremia 15:9, det kan du rätta till. Det står det att profeten är som en Guds mun, talar med, och Guds vägnar alltså. Och de talar vad Gud har uppenbarat för dem, inte vad de själva har hittat på. Och de talar liksom inte bara av sig själva, de talar på ett, nästan Gud tvingar dem att tala. Jeremia säger vid ett tillfälle, nej, det är, jag får så mycket förakt och förföljelse när jag talar i ditt namn, så nu vill jag sluta. Och så försökte han att sluta, men han kunde inte. Det blir som en eld, säger han, som brann inom mig. Så jag måste ut igen och fortsätta och predika. De kallades profeter alltså, men de kallades också siare. Vad är det för skillnad? Ja, möjligen att profet, när de kallas profet så betonade just det här att de talade om någon annans vägnar, frambar Guds ord. Ordet siare kanske mer betonar att de var mottagare av Guds ord. Den aspekten. De kallas gudsmän, eller gudskvinnor, för det var ju också profetissor. Och det betonar den heliga karaktären i deras uppdrag. Gudsmannen Elia. Åh, vad det är vackert tycker jag. Att få kallas gudsman, att få kallas gudskvinna. Det är så vackert. Och det används till och med om de som, om vi inget namn vet om, första kungaboken 13 och 11. Jerobeam hade ryckt till sig riket efter dess sönderfall när Salomo dog och riket delades i två delar. Och Jerobeam, en av Salomos tjänare, ryckte till sig Salomos rike. Och han instituerade en falsk religion. Han byggde ett altare i Betel för att inte folket skulle gå ner till Jerusalem och tillbedja, utan skulle stanna kvar där uppe i norr bland de 10 stammarna. Och han instituerade alltså någon slags falsk religion. Han insatte falska präster, kan man säga, och gjorde mycket som misshagade Gud på det sättet. Och då skickar Gud en profet till honom. Men vi vet inte ens vad den profeten säger. Det bara står en gudsman. En gudsman kom och störde den här ritualen. När hela den här tempeltjänsten, det här falska gudstjänstlivet skulle invigas, som kommer profeten och räcker sin hand emot Jerobeam. Och det slutar mycket olyckligt för Jerobeam och hela det här upptåget. Men det är så intressant att vi vet inte vem han var, men det var inte det viktigaste. Han talade Guds ord och Guds vägnar. Han var en Guds man. Han kunde användas av Gud. Ett annat ord som är också fint, Herrens tjänare. Och det beskriver ju också att de är underställda Guds auktoritet. De uppträder inte i egen auktoritet. De är tjänare åt Gud den högste. De kallas Herrens sändebud. Det vill säga de är sända från Gud. Det är samma ord som betyder, som översätts med ängel många gånger. Va? Det är ordet sändebud, Herrens ängel. Malaki, det är min ängel eller mitt sändebud. Vilket du vill, utifrån hebreiskan. Så Herrens sändebud, det står i andra krönikeboken 36 till exempel. Jag har skickat mina sändebud till er titt och ofta, men jag har inte velat lyssna. Inte velat lyssna. I 800 år höll han på och skickade sina profeter och sändebud. Och till slut så står det, så fanns ingen, det fanns liksom ingenting mer att göra. Jag får ta bort det från landet och tala ut med er i en rum, säger Herren. Och så kom fångenskapen. Herrens väktare är ett annat ord som betonar profeternas varnande. Ni vet, väktarna på muren, de stod där och spejade ut över nejden, och om de såg en fiende här komma, så genast så ropar de ner från muren: se upp, vi måste slå vakt, vi måste vara beredda på strid, för fienden nalkas. Och det här var också en profetfunktion, att träda upp som väktare och varna folket när de var på fel väg och när faror var hotfullt nära på grund av deras sätt att förhålla sig till Gud. De var väktare. De ville väcka folket. Och till sist, jag har en till som jag har sett. Herde är ett väldigt fint ord förstås. De kallas herdar, vilket betonar de skulle ju ha omsorg om Guds folk. De skulle undervisa, de skulle ge dem Guds ord. Och de skulle ge dem andlig föda så att säga. Men ofta så svek de i falska profeterna, kallas för falska herdar. I Hesekiel 36 bland annat. Så finns det en till väldigt fin titel för en profet. I Hosea 9 kapitel 7 så kallas en profet en andens man. Eller i Mika 3 och 18. Jag är full av Herrens ande, säger Mika. Det är också väldigt fint, en andens man. Nåväl, allt det här uttrycker profetens funktion på olika sätt. Vad är då skillnaden mellan profet och präst? Det kan illustreras så här. De hade båda att göra med folkets förhållande till Gud, men på olika sätt. En präst uppträdde inför Gud och folkets vägnar. Han kommer inför Gud med folket på sitt hjärta, liksom överste prästen Aaron skulle ha den här bröstskölden med Israels stammars, 12 stammars namn inristad. Han skulle bära dem på sitt hjärta när han kom inför Gud, va? Så prästen representerar folket inför Gud. Men profeten, för honom är det precis tvärtom. Han kommer från Gud till folket med ett ord från Gud. Men båda behövdes ju. Båda de här funktionerna behövdes ju. Det unika med Kristus är ju att han är både präst och profet. Den sjunde punkten här. Det profetiska medvetandet, det här är ju intressant då. Hur fick de sina budskap? Jo, det var ju från Gud. Det var den heliga ande, tror vi, som var verksam, som andra Petrus 1 och 23 säger, som drev dem att säga vad de sa och skriva vad de skrev. Och nu tycker jag det är så intressant att många av profeterna också var poeter. För en stor del av den profetiska litteraturen är ju skriven i poetisk form. Det är som om Gud ville slå vakt om att det som nu skulle sägas på ett så vackert sätt som möjligt. Inte bara i flat prosa liksom, utan det skulle sägas på ett sätt som gjorde att folket verkligen lyssnade till. Va? För vi lyssnar ju till mer till en dikt än till en vanlig prosaberättelse kanske, va? Det ligger en skönhet i själva uttrycksformen som gör att oj, det var vackert, det vill jag höra en gång till. Och den hebreiska poesin är uppbyggd på ett sådant sätt att ofta så repeteras ett påstående, en uppmaning, två gånger i en och samma vers. Nåväl, det kanske inte är så viktigt att påstå det här, men Gud älskar poeter. David blev ju Israels älskade sångare, va? Och profet kan man säga. Och kung. Och som gav oss en sån sångskatt. Ett budskap från Gud i poetisk form. Men de fick sina budskap från Gud på olika sätt. Genom syner. Genom drömmar. Genom uppenbarelser, som är väl kanske synonymt med syner. Jag vet inte riktigt hur man ska definiera det här med syner. För ibland står det i en inledning till profetbok Obadja hade en syn, Herren sa. Så jag förstår inte en syn, och så är det en verbal återgivning av synen. De kunde ha direkta tilltal. De kunde sedan framföra sitt budskap på olika sätt. Oftast så var det ju någon form av så säger Herren. Det uttrycket står 2600 gånger i Gamla testamentet. Och då inte bara just så säger Herren, utan varianter, synonymer till det. Jag såg Herren, jag hörde Herrens röst, jag hade en syn, Herren sa, Herrens ord kom till mig, han sa. Och allt det här, va? Bara i Jeremia bok 100 gånger så används det där uttrycket. Och det är ju för att markera att det här är Gud som talar, det är inte profeten som är viktig. Det är en auktoritet som bygger på vem Gud är. Ibland så talar de genom symboliska handlingar. Jag tycker det är rätt så festigt. Jag satt hemma och skrattade i eftermiddag. Jag repeterade det här för mig själv. Har ni tänkt på det? Jeremia till exempel, Jeremia 13, det står: Jeremia, gå och köp dig ett skynke. Och bind omkring dig och gå omkring i det så det blir lortigt, och tvätta det aldrig. Och sen när det har blivit gammalt så går och göm dig i en bergsklyfta borta i Eufrat. Och låt det ligga där under en lång tid. Och sen gå och hämta det igen och sätta på det. Och då alla ska se att det är ganglöst som ett skynke har på sig. Och det skulle illustrera nationens sönderfall. Och Guds dom över nationen. Vid ett annat tillfälle, Jeremia 19. Gå och köp en lerkruka. Och samla kungen och Israels äldste. Och slå sönder lerkrukan i deras åsnor och säg: så här kommer det att gå med Jerusalem. En söndrig lerkruka. Vid ett annat tillfälle. Oh, det är ju helt otroligt. Då ska du samla. Då ska du ha en stora stenar ska du, när de håller på och lägger grunden till murbruket, till tegelgolvet, till palatset. Då ska du komma med stora stenar och trycka ner i murbruket. Och de där stora stenarna ska ligga där. Och så ska de fråga: varför la du dit de där stora stenarna? Där är Jeremia 48. Jo, då ska du säga: här ska Nebukadnessar ställa sin tron och breda ut sitt gemak och sin matta. Det vill säga, det här palatset kommer inte att bestå länge. Ja. Och Jeremia fick ju också uppdrag att inte gifta sig, att vara ogift. Och det i sig var ett budskap. Gifta inte och skaffa inte barn. Varför det? Varför är du inte gift? Varför är du inte barn som alla andra? Nej, det kommer en olycka att träffa alla familjer i detta land. De som är gifta kommer att få det mycket svårt. Och barn kommer att föras bort i fångenskap. Det var ett budskap i sig. Hans singelskap alltså. Och han skulle inte gå in i sorgehus. För han skulle inte, det var ingen idé att sörja. För det skulle komma en sorg så mycket större. Och Guds barmhärtighet skulle inte visa sig. Och han skulle inte gå på fester heller, står det. För att det skulle snart vara slut med all glädjeyttringar i landet. Det är lika med Hesekiel. Hesekiel 4, det kan du läsa och skratta också. Även om budskapet är allvarligt. Skaffa dig en lertavla och rita på den en stad. Och så lägg den på marken. Och så bygg upp runt den där, det som unga leker på sandstranden, en vall. Med sand och lera. Och så bygg upp befästningar. Och så illustrera hur Jerusalem kommer att bli intaget. Ja, alla skulle se det där. Och sen skulle han ligga på vänster sida 360 dagar. Som det tar att lägga på dig alla synder, folkets synder. Och sen när det är gjort, lägg det på höger sida i 40 dagar för att fullfölja alla synder som ska läggas på detta folk och konsekvenserna av deras brott mot det förbundet som Gud har ingått med dem. Och han skulle också baka våra kornkakor. Och han skulle baka dem över elden av avföring. Han tyckte det var så vedervärd. Nej Gud, jag har aldrig orenat mig med sånt. Okej då, sa Gud, du får ta kogödsel då. Men det skulle han liksom baka med kakorna över. Som en bild på att folket skulle få det väldigt svårt. Det skulle komma svält, det skulle komma svåra tider. Han skulle raka sitt huvud och raka bort sitt skägg. Och en tredjedel av håret skulle brännas upp. Och en tredjedel skulle slås ner med svärdet runt den här staden som han hade byggt i sanden. Och en tredjedel skulle strös ut för vinden. Och bara det lilla som då blev kvar, 1% om man kan säga, skulle han knyta in i mantelflickorna på sin mantel. Ja, det är väl lustigt va? Och det här var liksom symboliska budskap till folket. Det kommer att gå illa om ni inte vänder om. Dramatiska föreställningar kan man kalla det. Så, profeten sa ofta, okej, det stod profetens namn ibland, men genast trädde profeten i bakgrunden och Gud talade i första person. Jag skall, Herrens ande kom över mig, han sa, Herrens hand kom över mig, han sa, och så vidare, de här uttrycken va. Musiken hade ibland också en viktig roll i profeterandet. När det kommer 2 eller 3 kungavaler till profeten, var det Josia, och ville ha ett ord från Gud, så sa han, nej, jag vill inte gå med på det. Han var lite trilsk, varför kommer ni till mig nu när ni kommer annars? Men de tjatade, jo, vi vill ha ett ord från Gud. Men då får ni skaffa hit en skicklig harpospelare, säger han. Okej, man skaffar dit en skicklig harpospelare som började spela. Och när han började spela så kom Herrens ande över profeten och han började profetera. Han behövde musiken för att liksom komma i profetisk form. Hur man ska uttrycka det. Det där kan du läsa om i andra konungaboken 3:15. Och det var ju så här också att profeterna, de tog sig inte själva sitt ämbete. De blev nästan tvingade in i uppgiften. Alltså de kom med ursäkter som Mose gjorde. Jag kan inte prata, jag är ingen talförman. Jeremia, nej men jag är för ung, jag har ingen erfarenhet. Jesaja, ja men jag har ju orena läppar. Och så här var det, var inte något som de liksom ställde sig i kö för att få bli profeter, och de nästan övertalades av Gud att gå in i uppdraget. Och vi vet ju att ibland så blev det ett liv i lidande just därför att de var profeter. Jeremia var nära döden flera gånger, kastades ner i den här brunnen. Och många profeter förföljdes just för att de predikade budskap som inte folket gillade. Nu ska vi se vad klockan har blivit. Jag har ingen på mig. 5:00. Kan vi gå 5 minuter till? Så bara snabbt. För det är viktigt att kunna skilja mellan falska och sanna profeter. Det här är så aktuellt rakt in i vår tid. Och nu behöver inte jag gå igenom allt som står här i detalj. Tiden tillåter inte, och dessutom så går det så bra att läsa själv. Men redan på Gamla Testamentets tid så fanns det en stor hop falska profeter. Många, i många historiska skeenden läser vi om det. Elia trädde upp emot, var det 400 balsprofeter. Och Mika var ensam emot 400 falska profeter. Vet i första konungaboken 22 till exempel. Vad är det då som kännetecknade en sann profet till skillnad från en falsk? En sann profet talade i Herrens namn. Han talade inte i sitt eget namn eller utifrån någon slags spådomskunskap han hade. Nåväl, det går ju att säga så säger Herren utan att vara en sann profet, kanske någon tycker, ja visst. Men då måste det vara så, säger 5 Mosebok 18, att det de förutsäger också ska inträffa. Så om tvivel råder, så let's wait and see. Inträffar det som profeten talar, då är han en sann profet. Men inträffar det inte så är han falsk. Alltså historien kommer att visa. Falska profeter säger Jeremia 23. Jeremia 23 är det kapitel som bäst beskriver den här distinktionen mellan sanna och falska profeter. Att de falska profeterna talar ur sina egna hjärtan, sina egna syner, sina egna drömmar. En sann profet, till skillnad från en falsk, hade hög moralisk karaktär. De falska profeterna lånade sig till att profetera mot betalning, profetera som folket ville höra. De var ibland drinkare. De var fulla när de profeterade. De var äktenskapsbrytare och lögnare. Så deras karaktär var ibland, vem är det som talar? Det är alltid bra att fråga det när man hör på ett bibliskt budskap. Förtroende, den som talar, inger den personen ett förtroende. Karaktären håller den standard som man har rätt att förvänta sig hos en som förmedlar Guds ord. De måste ha en definitiv kallelse. Amos säger, ja, jag bad inte få bli profet. Jag var bonde, jag höll på med mullbärsfikon. Men Gud sa, gå och profetera för Israel. Så jag hade inget val, jag fick gå. Alltså, det var en definitiv kallelse som träffade dem. Ni vet, Jeremia, Jesaja och andra. Ibland så stadfästes deras tjänst med under och tecken, som ni kommer att se särskilt hos Elisa, också Elia och andra profeter hade under och tecken. Aaron hade under och tecken, men det är inte alltid så. Så när dagen kommer och de här profeterna, falska profeterna, ska avlägga räkenskap, så säger Jesus, många ska komma till mig den dagen och säga, utförde vi inte tecken och under i ditt namn? Och Jesus ska svara, jag känner er inte. Så det finns demoniska makter som kan åstadkomma under och tecken. Så det är inget slutgiltigt bekräftelse på att det är Guds verk det här. Utan det måste, alla de här kriterierna tillsammans samtidigt måste gälla. Så ett sant budskap också, måste också vara i harmoni med tidigare uppenbarelser. Det kan du se exempel på i första Konungaboken 13. Och vad Gud har sagt genom en profet kan ju liksom inte, om det var från Gud, ifrågasätta som en annan profet. Det måste vara harmoni, va? Och det där var ett bra sätt att liksom godkänna profeterna som trädde fram. De måste säga det som tidigare, vara i harmoni med det som tidigare hade sagts. Och budskapets moraliska kvalitet måste vara så att det drev folket till Gud. Inte så att den bejakade deras syndiga livshållning. Som det står i Jeremia 23. Om de här profeterna verkligen kom från mig, då borde de ha varnat er för er synd. Och inte bara säga att allt är okej. Och till sist, mottagarnas vittnesbörd. Vilka är det som tar emot budskapet? De som ödmjukade sig och tog emot budskapet, vilka var de? De som stod emot budskapet, vilka var de som ville framhärda i sin livshållning? Det kan du läsa om på ett ganska humoristiskt sätt i första Konungaboken 22. När det är en riktig duell mellan profeten Mika, den enda gudsprofeten, och 400 andra profeter. Vilka var det som lyssnade till de här profeternas respektive budskap?